Sådär, välkomna till lektion nummer 28. Det är alltså översikt av kristen lära, del 1, som vi har att göra med. Och idag ska vi titta på det som vi kallar eller benämner människans fall. Eller också populärt uttryckt syndafallet. Som ni ser här på era papper så har vi 6 punkter som vi ska gå igenom. Och det vi ska börja med att titta på, det är den frestade. Och ni ser här frestade, frestaren, frestelsen och så vidare. Vi skulle också kunna kalla den prövade. Jag tycker ordet prövad är kanske bättre. Fresta låter som att, ja, det är en frestelse om man ser det från Satans perspektiv, men vi vet det från Jakobs brev att Gud frestar ingen, Jakobs första kapitel. Men här var Gud naturligtvis involverad i bemärkelsen att han prövade, medan Satan då var involverad i bemärkelsen att han frestade. Vi ska titta lite grann på det här. Och när det gäller det här med syndafallet, människans fall, så finns det en del som menar att det här kan ju ändå inte vara möjligt, att våra förfäder då, Adam och Eva, skulle bokstavligen talat ha haft ett träd där i Edens lustgård och ätit av det, och när de åt av det så inte bara föll de utan hela mänskligheten med dem. Det låter absurt, det låter som en saga, det låter som en myt eller legend. Och så tyvärr är det många som ser det. Jag personligen och vi som församling och bibelskola och organisation tror på att detta skedde bokstavligen så som Bibeln beskriver det. Och jag har, som jag själv tycker, goda belägg för detta. Jag ska titta lite grann på det. En del menar att fallet verkligen har ägt rum, men kanske inte så som det står. Och andra menar att konsekvenserna ser vi, men kan det verkligen ha varit på det sättet? Vi tror på den, vad ska vi kalla den, faktiska, historiska sanningen. Och det som är viktigt att komma ihåg i det här sammanhanget, det är att när vi talar om fallet så kan vi inte göra detta frånskilt talet om korset. Och vi vet hur mycket som Bibeln talar om korset och hur korset lyfts upp och lyfts fram, betydelsen av korset. Och vi tror på ett bokstavligt kors, det vill säga att Jesus Kristus verkligen dog personligen, fysiskt på korset och blev begraven, blev uppstånden och steg upp till Fadern och presenterade sitt blod för honom som ett fullkomligt offer för all evighet och satte sig ner på Faderns högra sida i enlighet med skriften. Vi tror att det är bokstavligt. Varför skulle då fallet inte vara det? Därför att när Jesus stod på korset så gjorde han det för att upphäva konsekvenserna av detta fall som hade ägt rum ungefär 4000 år tidigare. Och det här är jätteviktigt. Så när vi talar om ni läser skriftställen som exempelvis 1 Korinthierbrevet 15, 21 och 22, 1 Timoteus 2, 14, men också Romarbrevets 5 kapitel, verserna 12 till och med 21, så ser vi hur talet om korset är kopplat till människans fall. Och vi kan som sagt inte göra en åtskillnad här. Tror vi på ett bokstavligt kors, en bokstavlig offerdöd på korset genom Jesus Kristus, ja, då måste vi också tro på ett bokstavligt fall. Och det är exakt det som Bibeln beskriver. Och det finns ingen anledning, med tanke på hur exakt och tydlig Bibeln är på alla andra områden och hur den är sann och hur den har uppfyllts, där den är profetisk och så vidare, så finns det ingen anledning att inte tro att det verkligen ägde rum på det sätt som det står beskrivet. Okej, vi ska titta lite grann på punkt nummer 1, den frestade. Det är alltså vi, människan, Adam och Eva i det här fallet. Och vad var då Adams natur innan han eller de föll? Här är en väldigt intressant fråga som vi delvis kan få svar på genom Bibeln, men faktum är att vi kanske inte helt och hållet kan förstå exakt vad Adam var i sin ofallna, i sitt ofallna stadie. Men vi kan titta lite grann på tre olika saker. Hans förmåga står det där, eller vi skulle kunna kalla det för hans begåvning eller hans intellekt eller vad det nu kan vara. Men hans förmåga. Vi vet att han gav namn åt alla djuren. Och man kan tycka att ja, det är väl inte så märkvärdigt. Liksom det kommer ett djur fram och vi aldrig vet inte vad det heter. Vi hittar på någonting. Men faktum är att liksom Gud gav honom den här, inte bara förmågan, men också man kan nästan säga att han var en, på ett sätt, en medskapare. Alltså Gud skapade allting, men han gav honom möjligheten och rättigheten att ge djuren namn. Vilket tyder på att han var skapad, som vi har sagt tidigare, till Guds avbild och Guds likhet. Människan är unik jämfört med växterna och jämfört med djuren. Människan är lik Gud på det sättet och förmår att göra så mycket. Och han förmådde detta också. Och han visste vilken relation han hade till Eva. Hur de var skapta till en union. Två distinkt separata individer. Men ändå beskriver Bibeln äktenskapet mellan man och kvinna som att man blir ett kött. Och de hade den relationen, en fullkomlig sådan, en perfekt sådan, innan fallet hade kommit in. Och han hade förmågan att använda språk för att kunna kommunicera. Vi tror att det här var möjligt mellan Gud och människan. Vilket språk det här var, det vet vi inte. Vi vet att språkförbistringen kom senare efter floden i samband med Babels torn. Men att Adam var extremt begåvad, det vet vi och det tror vi. Och det är intressant att tänka på, kanske har nämnt det här i något tidigare sammanhang, men det finns ju någonting som man kallar för savanter. Alltså man räknar med att det finns kanske 50 eller högst 100 stycken i hela världen. Alltså människor med en extrem intelligens. En extrem intelligens. Att förmågan att lära sig ett nytt språk inom loppet av några dagar. Att fotografiskt kunna se en stad ovan till i ett flygplan och sedan kunna plocka fram och rita en karta i detalj över stan och så vidare och så vidare. Alltså det finns ett antal människor som är sådana här, och det som är intressant är att detta finns ju i människan. Nu kan de här människorna ibland vara väldigt osociala och ha andra problem och liksom vara extremt intelligenta på ett område men på något sätt sakna andra förmågor. Men det intressanta är att det här finns ändå i människan. På något sätt verkar det vara så att Gud la locket på när fallet skedde. För att människan inte i sin dårskap, i sitt fallna stadie skulle förstöra sig själv. Men att vi tror att Adam och Eva i sitt ursprungliga skick var enormt intelligenta. Långt mycket mer än någon jordisk professor idag. De var enormt utrustade med olika förmågor som vi idag kanske rent av skulle kunna betrakta som övernaturliga. Men som var normala och kunde användas och behärskas av dem. Därför att de kom inte till skada i detta fullkomliga, ofallna skick som de var i och i sin relation med Gud. Men det är vad vi tror att han hade, eller de hade en fantastisk förmåga. Sen står det hans moraliska natur. Han hade ingen synd. En del menar att det var någon slags passiv helighet i bemärkelsen att han var oskyldig om det felaktiga. Men samtidigt ser vi att när de väljer synden så är de inte passiva. De valde att synda. Så visst fanns det den här aktiva aspekten på det här också. Men den här heligheten som rådde eller som fanns hos människorna gjorde det möjligt för dem att åtnjuta en fullständigt perfekt gemenskap med Gud. Och vad den relationen var, det vet vi inte. Vad vi vet är att när vi blir frälsta så blir vi återupprättade. Men skillnaden är att vi lever i en värld av synd. En värld där Satan har tillgång till människorna och kan anklaga och fresta och så vidare. Och dessutom så lever vi med ett kött. Alltså vårt kött, den gamla människans gamla mönster där vi försöker att tillfredsställa oss själv utanför Gud. Men det här är så underbart att tänka på att de var i en fantastisk relation med Gud. Vi blir återupprättade till detta rent ställningsmässigt. Men när vi får vår uppståndelsekropp, då kommer vi också att se Gud så som de såg honom. Och än mera, därför vi är i Kristus. Och Kristus är högre än änglarna. Människan skapades till att vara lägre än änglarna. Men genom fallet så har vi blivit gjorda högre än änglarna. Därför Kristus är högre än änglarna och vi är i honom. Så även då fallet förde med sig fruktansvärda konsekvenser, så för också återupprättelsen med sig fantastiska resultat och belöningar, eller hur vi nu ska uttrycka det. Men vi ska inte dröja allt för mycket här. Vi ska gå till punkt C, hans ansvar. Hans ansvar var att råda över skapelsen. Att råda över skapelsen. Det finns grupper inom kristenheten som man kallar för teokrater. Alltså istället för demokrati så har man teokrati, alltså att Gud styr. Sen reser Gud upp människor under sig, som exempelvis Mose. Israel levde initialt i en teokrati. Gud bestämde, Gud valde ett språkrör, Mose, och han kunde ha valt flera naturligtvis och så vidare, men att en ledare och flera ledare delegerade under honom, men att det är ändå Gud som styr. Är detta idealet? Är det det vi ska eftersträva som kristna? Är demokrati fel? Det finns väldigt, väldigt mycket att säga om det här. Och den här lektionen skulle inte räcka till, och dessutom hörde inte riktigt hemma kanske här. Men att liksom tillämpa en teokrati i den bemärkelsen som det tycks ha varit från början är kanske ändå inte det som Bibeln, när vi ser det ur ett nya testamentligt perspektiv och vad Jesus säger om myndigheter och överhet, så ser vi ändå att Gud har på något sätt låtit skapelsen styras av mänskliga regeringar, som naturligtvis är under starkt inflytande av Satan och demonerna. Men samtidigt vet vi att för alla de som tror så blir vi en del av församlingen, och Kristus är huvudet för församlingen. Och rent näringsmässigt så får vi vår utrustning direkt ifrån Jesus Kristus, som är huvudet för församlingen. Men samtidigt måste vi underordna oss den här världens system och överhet, därför att Gud har sagt att så ska vi göra, som ett vittnesbörd. Och han verkar i allt detta. Vi behöver inte gå in allt för mycket på det, men det står att han var satt, Adam alltså, att bruka jorden. Och det här ordet för att bruka, det betyder egentligen att kultivera den så att människorna skulle kunna föröka sig. Han skulle bereda en plats, inte bara för människorna men för djuren och för allting, så att skapelsen kunde leva i harmoni under Gud. Och naturligtvis så ska vi bruka jorden idag också i bemärkelsen att vi är förvaltare av det som Gud har gett oss. Det kanske inte betyder bokstavligen att vi brukar jorden som en jordbrukare, som ordet förtäljer, men att vi är satta på olika områden där vi jobbar och så vidare, och där har vi ett förvaltarskap. Precis som Adam hade, så saker och ting har naturligtvis förändrats, men principen finns kvar där. Så då ska vi se här, vi har kommit fram till hans ansvar, just det. Och vi sa lite grann att det var att råda över skapelsen, men också att njuta av den frukt som lustgården bjöd på. De hade en frihet där att äta av frukten, att njuta av det som Gud hade skapat. Och det är också någonting som tål att tänka på för oss, därför att vi lever i en värld där det är så lätt, det är så mycket frestelser, det är så mycket ont där ute. Och ibland kan det vara, vi kan tänka att vi får inte älska någonting i den här världen. Och Bibeln uppmanar oss i 1 Johannes 2, 15 och 16 att inte älska denna värld. Men det intressanta är också att den här världen är ändå Guds värld på ett sätt. Och det finns mycket i den som vi kan njuta av. Och vi är satta här också att njuta av frukten av det som Gud gör. Så det finns en väldigt, ska jag säga, känslig balans här. Att å ena sidan inte involvera sig med det som är av världen, inspirerat av Satan. Samtidigt som vi lever i den här världen, och det är Guds värld så tillvida att vi kan också njuta av skapen. Vi ska inte bli asketiska, vi ska inte dras undan den här världen, vi ska inte låsa in oss i någon form av klosterliv. Och det säger jag inte nu för att förlöjliga de som gör det. Det kan finnas en fin tanke med att dra sig undan i stillhet, meditation och så vidare, bön. Men just att liksom leva avskilt ifrån den här världen, det är inte Guds tanke, utan vi är satta här att vara salt och ljus och att nå ut till vår omgivning. Och det innebär också att vi kan njuta av en god måltid. Det innebär också att vi kan göra roliga saker, och Gud har gett humor, och vi kan skratta och vi kan vara roligt och så vidare. Så att det finns en balans i detta, uppenbarligen. Okej, låt oss gå vidare här till punkt nummer 2, prövningen. Vad var det här för en prövning? Det var en test huruvida Adam och Eva skulle lyda Gud eller inte. Så enkelt är det. Vi skulle kunna säga massor om det, men å andra sidan behöver vi inte säga mer än så. Vi vet inga detaljer. Vi vet att de här prövningarna står vi inför varje dag. Vi kan välja Gud i en situation, eller vi kan förkasta honom. Vi kan välja det rätta, vi kan välja att förlåta, vi kan välja att ta emot nåd, vi kan välja att förhärliga Kristus genom våra liv i olika situationer dagligen. Så vi ställs inför prövningar. Men här var det bara en prövning. De hade all frihet i världen. Det fanns många träd i Edens lustgård. Det finns en tanke som har framförts. Jag kan inte säga att man kan 100% backa upp den i Bibeln. Det är bara en intressant tanke. Och jag säger inte att det är fel. Men det finns de som menar att det kan ha varit så att det fanns 10 träd i Edens lustgård. Ett av dem tillhörde Gud. Och där prövade han av deras vilja. Därför att genom hela Bibeln, vi ser det med Abraham, vi ser det senare med Jakob, vi ser det sen i Israel, prästerna, leviterna, vi ser det även in i Nya Testamentet, och Jesus faktiskt inte upphäver tiondegivandets princip. Så vi ser att det här är intressanta saker som vi kommer i kontakt med. Och det är intressant att tänka på att kan det ha varit så att Gud redan där ville behålla en tiondel. Inte för att han behöver den tiondelen, utan därför att han vill pröva vår vilja. Om jag har gett er hela lönen, kan ni ge 10% tillbaks till mitt rike. Om jag har gett er allt det här, kan ni ge en liten del tillbaks av allt det här. Det prövar han oss med. Och vad Gud ville med denna prövning, det var naturligtvis att människorna skulle lyda honom av fri vilja. Därför att hur svårt är det för en allsmäktig Gud att tvinga sin skapelse att lyda honom? Men det är det som är så underbart, att vi får lyda honom av fri vilja. Vi är inga robotar. Och det var detta som Gud ville göra genom denna prövning. Punkt nummer 3, frestaren, är alltså Satan, är ett av hans många namn. Ni vet hur man säger på svenska, kärt barn och många namn. Jag vet inte hur man ska tillämpa det på Satan. Han har många, många namn, både bibliskt och som människor har hetat honom. Men jag vet inte om han är ett kärt barn precis. Vi går vidare. Frestaren. Vi ser här hur en orm uppträder som den som framför den här frestelsen. En del tror att ormen var Satan, bokstavligen. Andra tror att Satan hade besatt ormen som ett oskyldigt djur, men fick på något sätt tillträde eller tillstånd av Gud att göra det. Och andra menar att han talade bara genom ormen på något sätt. Vi vet inte fullt ut, men uppenbarligen var det så att kvinnan kände ormen. Och nu kommer vi återigen in på en intressant grej. Människan fungerar förmodligen bara i en bråkdel av sin kapacitet jämfört med innan fallet. Hur såg det då ut med djuren? Fungerar de också bara i en bråkdel av sin kapacitet jämfört med innan fallet? Hur såg världen ut? Hur var djuren? Kunde de kommunicera på ett annat sätt med människorna? Vi vet inte, det är svaret. Men det är en intressant tanke, att kan det ha varit så att ormen på något sätt var det högst eller mest intelligenta djuret och på något sätt hade en unik gemenskap med människan? Därför att Eva tycktes ju ha känt igen honom och inte blivit helt förvånad över det faktum att han kommunicerade med henne. Men vilket fall, säger vi mer så spekulerar vi, och det vill vi inte göra, men det är intressanta tankar. Och vi ser också hur han frestar Eva, inte Adam. Och det var ju Adam som hade fått mandatet eller påbudet att inte äta av frukten. Om vi läser första Mosebok 2, 16 och 17. Så det var hans uppgift att undervisa Eva. Och det här är ett stort och djupt ämne som vi inte kan fördröja eller stanna upp inför allt för mycket. Men på grund av mannen och kvinnans olika design, kvinnans mera emotionella och gensvarande natur, medan mannens natur är mer av initierande och mera målmedveten på det sättet, gjorde att kvinnan var kanske lättare att förleda, och att hon på något sätt hade ställt sig utanför mannens beskydd som hon egentligen hade, och agerade oberoende. Och där var hon sårbar, och hon blev förledd, står det. Och det är egentligen någonting som betyder att hon blev lurad, därför att i sina känslor, och ingenting med att göra att hon var mindre intelligent än Adam, garanterat lika intelligent, kvinnor och män, ingen skillnad på det sättet, men skillnaden var i den bemärkelsen, eller fanns i den bemärkelsen, att i sitt känsloliv så är kvinnor väldigt sårbara jämfört med män. Män kan lättare vara objektiva än kvinnor. Men samtidigt ser vi hur Adam sedan, efter att Eva hade fallit, valde att synda tillsammans med henne. Så han syndade likväl, men han gjorde det med berått mod. Och det är väldigt intressant att se att båda föll. De delade sin olydnad på det sättet. De var lojala till varandra, om man nu kan uttrycka sig så. Så det var frestaren. Sen har vi då frestelsen, punkt 4. Och A, det är Satans förfalskning. Vi vet i Jesaja 14:14 att han ville bli lik Gud. Nu närmade han sig Eva genom att säga att hans plan var precis så som Guds, men utan begränsningar. Och det är det han erbjuder människor idag också. Han säger liksom, varför skulle ni, jag menar, vad är det Gud på något sätt lägger band på er och begränsningar och lyda och hela den här saken, och vissa saker får ni inte göra och hela tiden det här, och säger att jag har också en plan, men den är mycket bättre, den innehåller inga restriktioner, men jag lovar att när han väl har fått tag på en människa, då är han ingen god mästare. Och han lockar med frihet, men den friheten har ett enormt pris i slutändan. Och han frestade dem med att säga, skulle Gud ha sagt? Han ifrågasätter Guds ords auktoritet. Och det är precis det som vi hör i våra liv hela tiden liksom. Va? Skulle det där skriftstället vara sant? Skulle de här löftena verkligen gälla? Skulle Gud ha sagt? Så att den här tvivlets tanke uppstår. Men det är intressant att se hur all synd uppstår på det här sättet. I Jakob 1:15 står det att först så är begäret där, och sedan så föder begäret synd. Och när synden är fullmogen, ja, då föder den död. Och på det sättet fungerade. Så fungerade det då. De såg av trädet. De hörde. Liksom, du får vishet. Du kommer att kunna skilja. Du kommer att bli så som Gud. Aha, okej. Okay. Och till slut så födde det här begäret synd. Och när synden är fullmogen så födde den död. Och vi vet att fallet förde med sig död. Först en andlig död. Men sedan också en fysisk. Och det gäller på alla områden. Äktenskapsbrott, stöld, lögn, allting. Titta liksom hur det börjar i det lilla. Och det blir mer och mer. Men på samma sätt så kan vi välja det rätta. Välja Guds löften. Och vi kan bli havande med ett Guds löfte. Och det föder seger i slutändan. Så det fungerar på samma sätt fast omvänt. Så de föll, kvinnan initialt, mannen följde. Och de gjorde det därför att de trodde Satans lögn att Guds plan var otillräcklig. Och det är exakt samma lögn han kastar i ansiktet på alla troende idag, att Guds plan är inte tillräcklig. Varför skulle Gud ha tillåtit detta i ditt liv? Varför skulle han låta det här ske? Och så vidare och så vidare. Sen kommer vi till Evas bortförklaring. Och bortförklaringar är vi underbart bra på allihopa. Men att hon förklarade bort allting. Hon säger att det kommer att ge mig mer vishet om jag på något sätt äter av det här. Och hon förstod ju givetvis att några konsekvenser fanns där. Men ofta är det så med oss att vi tvivlar kanske på Guds helighet. Vi vet att Gud är god. Men samtidigt vet vi att han kan inte kompromissa sin helighet. Och synden måste straffas. Och hur hon innerst inne tänkte, det vet vi inte. Men hon förklarade bort det. Och det gör vi alltid som troende. Vi är väldigt duktiga på det. Straffen som kom på grund av fallet, punkt nummer 5 där. Först har vi då mänskligheten eller den mänskliga rasen. I första Mosebok 3, verserna 7 till och med 13, så ser vi hur en skuldkänsla infann sig. De blev omedelbart skuldtyngda, liksom. Någonting är fel. De började att undra och de gjorde sig fikonlöv där i det kapitlet. Och fikonlöv är ju en bild av liksom den falska religionen, och vi försöker att täcka upp någonting som vi har gjort. Men vad hjälper det? Fikonlövet krymper dessutom med tiden, så det man försökte att dölja eller skylla, det blev ändå avslöjat. Och så är det med religionen, den kan liksom på något sätt tillfälligt skylla skulden, skammen inför Gud. Men i slutändan så vet vi att den förmår ingenting. Det är bara Guds förlåtelse som kan ta itu med detta delikata problem som mänskligheten har dragit på sig. En avsaknad av gemenskap kom i samband med denna skuldkänsla. Vi ser det där i första Mosebok 3:8, hur de försökte att gömma sig bokstavligen ifrån Gud, därför att de hade en skuldkänsla. Och det här ser vi idag, att vi har skuld, vi gömmer oss för Gud, vi försöker att täcka upp det vi har gjort, men vad vi är ombedda att göra, det är att bekänna vår synd, stå upp och gå vidare. Ingenting annat, att ta emot nåden. Omedelbart började de att känna den här nedbrytande processen i deras kroppar. Och det slutligen så resulterade det i fysisk död. Så både skuldkänsla och bruten gemenskap var straffen för den mänskliga rasen, eller mänskligheten generellt sett. Ormen B. I första Mosebok 3:14 står det att den ska kräla på sin buk. Och det vet vi att ormar gör. Vi vet inte, men det verkar som om ormen på något sätt hade, om den nu hade ben eller hur den såg ut, men att den inte krälade på sin buk. Och det är intressant att i tusenårsriket, Jesaja 65 och vers 25, så har vi ett profetiskt stycke som talar om Messias styre på jorden under 1000 år. Där ser vi att fortfarande krälar ormen på sin buk, trots att alla andra förbannelser som fallet förde med sig är upphävda under den här perioden. Men dock inte ormens straff. Och jag vet inte, men även om ingen talar om för ett barn som växer upp att ormen ska man akta sig för, ormen är ingen alltså ett farligt djur, eller ett äckligt djur kanske man bara säger, för alla ormar är inte farliga. Men trots det så har människan en slags inbyggd skräck. Jag vet att det finns folk som älskar ormar och har dem som husdjur och så vidare. Men jag lovar, de är i minoritet. De allra flesta människor har en otrolig fruktan för ormen. Även då man vet att den inte är farlig. Men det är någonting där, fiendeskap mellan människan och ormen. Men tänk nu på att de ormar som vi har runt omkring oss här var ju inte involverade med att lura Eva. Och vi behöver inte vara sura på dem. Men att det är intressant att se hur detta straff lades på ormen som ett tecken på att Gud verkligen gjorde detta. Och det var verkligt då. Men alla människor, eller förlåt, med alla djur rättare sagt, är fortfarande under människan. Och människan råder över detta. Även då vi är en fallen skapelse. Och vi gör inte alltid rätt, som vi vet, i vår behandling av djuren och så vidare. Men vi har ett förvaltarskap där. Ska vi se här. Satan, se. I första Mosebok 3:15 så finns det ett profetiskt budskap som säger att kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud. Så kvinnans säd är profetiskt om Messias. Alltså genom människorna skulle en Messias födas, en Guds människa som skulle ta i tur med synden en gång för alla. Och när han dog på korset så verkligen söndertrampar han ormens huvud, det vill säga Satans makt över döden, över människan. Men samtidigt så blev han stungen i sin häl, Jesus. Vilket betyder att Satan i sin vrede och i sin desperation tillskansade honom väldigt mycket smärta på korset. Men också idag, i den märkelsen att han attackerar Guds barn och så vidare. Det kvinnan, Eva och kvinnan, första Mosebok 3:16. Barnafödandet, kvinnor har smärta då de föder barn. Det är ett resultat av fallet. Sen står det någonting intressant. Att hennes åtrå ska vara till mannen. Och det är väldigt intressant. Att kvinnor på något sätt dras till män. De dras till tryggheten. De dras till skyddet. De gensvarar till mannens initiativ. Precis så som Gud skapade oss och det är tänkt. Men i fallet så vill hon använda sin list på något sätt och attrahera mannen och också kunna förleda mannen, vilket kvinnor faktiskt ofta gör. Man kallar det för manipulation. Jag vet att det är inget populärt, men kvinnor är bra på det. Män är också bra på det, men kvinnor är bra på det på grund av sin natur och i sin fallna natur, ska jag tillägga. Men sen står det att hennes åtrå ska vara till mannen, och när vi tittar på det här skriftstället så ser vi faktiskt att det betyder egentligen att i sitt fallna stadie så vill kvinnan råda över mannen, vilket inte var tänkt. Därför att Gud skapade mannen som huvud för kvinnan. Och kvinnan försöker på något sätt, vi ser hela feministrörelsen idag. Vad är det? Jo, det är ett försök. Man säger att man vill vara lika. Men egentligen så vill man styra. Och ge kvinnan makt på det sättet. På ett sätt som Gud inte hade tänkt sig. Så det har blivit fel. Det som Gud hade tänkt skulle vara på ett visst sätt. Det är fortfarande så. Men de här förmågorna som Gud har gett människan. Alltså designen så som vi är. Har genom fallet och genom Satans påverkan. Förvridit och förvrängt det som Gud hade tänkt. Att vara något underbart. Och då kommer vi också till E, Adam och mannen. Första Mosebok 3:17-24. Det står både att marken ska bli förbannad för hans skull. Det vill säga att han måste arbeta hårt i sitt anlete svett. Och för att kunna få mat på bordet. För att kunna bli mätt. För att kunna ta hand om sin familj. Och nu kan vi tycka att i den här sista generationen nu som vi lever i, att vi har upphävt denna förbannelse. Kvinnan har fortfarande ont när hon föder barn. Men mannen tycks kunna sitta framför en dator. Men även det är det, alltså istället för att jobba med en spade eller en potatishacka eller vad det nu kan vara. Men även det är ett jobb. Och även det kräver mycket av oss och vi blir trötta och men det tycks vara så att vi trycker på knappar och nästan har lyckats upphäva det här. Men jag tror inte vi har det. Vi tittar på hur vi har sluppit undan väldigt mycket av det fysiska arbetet. Men titta istället på hur mycket stress vi har idag. Så arbete kräver kräver mycket av människan. Och detta att mannen måste arbeta i sitt anletes svett, det gäller fortfarande, skulle jag vilja påstå. Det gör det naturligtvis för att Bibeln säger och Gud har sagt det. Men ni vet vad jag menar. Sen står det att när han dör så återvänder han till stoftet. Det gäller både män och kvinnor givetvis. Men det intressanta är ju att mannen var satt att råda över kvinnan, att vara ett skydd för henne även initialt innan fallet. Men vi ser väldigt tydligt hur mannen har under hela mänsklighetens historia på ett groteskt sätt, och än idag skulle jag vilja säga, även då man har lagstiftat bort många av hans möjligheter att förtrycka kvinnan, men mannen förtrycker kvinnan på grund av dels sin fysiska överlägsenhet, men också på grund av sin annorlunda emotionella design, att han kan på det sättet liksom vara hård mot kvinnan. Och när vi kommer fram i Nya testamentet och läser Efesierbrevet 5 om mannens roll, älska era hustrur, liksom använd inte denna kraft att förtrycka dem, utan verkligen älska dem, bygga upp dem med det mandat som Gud har gett er eller oss, ska jag säga då, givetvis. De blev också bortvisade, kan jag säga någonting kort om det, från Edens lustgård. Det var inte för att Gud egentligen primärt ville straffa dem, utan det var för att skydda dem, för att de inte skulle räcka ut sin hand, står det, och äta av livets träd. Nej, förlåt mig, livets träd hade de redan ätit av, men äta av äta av livets träd. Därför att om de hade ätit av livets träd, så hade de blivit permanentade i det stadiet, det fallna stadiet, och då hade ingen frälsningsplan varit möjlig. Så Gud utvisade dem från Edens lustgård. Det står att han satte keruber med roterande svärd för att vakta ingången, att de inte kunde komma in igen och nå livets träd. Kort bara avslutning här. Punkt nummer 6, några förgreningar. Synden påverkar alla. Vi har vad vi kallar för en arvsynd på grund av Adam och Evas agerande. När de föll, så föll vi i dem. Och den synd som har begåtts kan aldrig bli ogjord. Fallet var ett faktum när de hade ätit av trädet. Men Gud gav en plan i form av Jesu Kristi försoningsdöd som upphäver konsekvenserna av detta fall, och dessutom ger oss mycket mer än vad vi hade ursprungligen, vilket är fantastiskt. Men synden är allvarlig på alla sätt, och vi ska titta mer på det nu i de kommande lektionerna, vad det innebär på olika sätt. Men det viktiga är att vi förstår att synden genom Jesus Kristus är omhändertagen. Och synden kan inte igen skilja oss från Gud efter det att vi har tagit emot Jesus Kristus som vår personliga frälsare. Men den kan få oss att bryta gemenskapen med honom. Det är en annan sak. Men synden är omhändertagen. Döden är besegrad genom Jesu Kristi försoningsoffer på Golgata kors. Och detta får vi leva i och ta till oss. Vi avslutar här lektion nummer 28 och tal eller undervisning här om människans fall eller syndafallet. Herre, vi tackar dig än en gång för att du ger oss vishet. Herre, vi ber att det som vi har lyssnat till, tagit emot ikväll, skulle få vara ikväll eller idag, eller vad klockan nu är, skulle få vara rikt för oss, och bygga upp oss, Herre, i de underbara, eviga sanningar som du har lagt ner i ditt ord. Hjälp oss att förstå dessa ting. I ditt dyra namn. Amen.